Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
I Tyskland greps två män i morse misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot det svenska riksdagshuset i Stockholm.
Frågan om att enklare byta juridisk kön har blivit brännande i den politiska debatten.
Ja, jag har satt en tydlig gräns här. Det som man får göra som mamma varje dag är att man älskar sina barn, men hit men inte längre.
Vi tycker det är skamligt att ett statligt bolag ägnar sig åt greenwashing.
Så länge de är uppkopplade så har jag koll på dem. Ja, de får bränna alla sina enheter om de ska slippa mig.
Och brus nu håller på att knälla smär jag hade.
Det privatkontot här på 52 849 kronor har blivit smittad av G4-viruset. Samt sparkontot också.
Två män sitter häktade i Tyskland för planer på att attackera riksdagshuset i Stockholm. Hur bra är det om det blir lättare att byta juridiskt kön? En skicklig hackare bröt mot lagen när han avlyssnade personer som bedrog gamla på stora belopp. Dessutom om ordväxlingen mellan Jimmy Åkesson och Ebba Busch och klimataktivisternas senaste aktion under flygbolaget SAS bolagsstämma. Och lite om public service framtid. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till veckopanelen med en debutant, Stina Oskarsson. Välkommen.
Tack så mycket.
Kulturskribent, författare och samhällsdebattör. Och du får sällskap av Thomas Mattsson, publicist, seniorrådgivare på Bonnier News. Hej.
Hej.
Och Hanif Bali, också samhällsdebattör, som Stina får man säga, poddare för detta riksdagsledamot för Moderaterna. Välkommen.
Tack så mycket.
Vi tar några korta ämnen till en början, vår vana relativt trogen, och börjar på SAS huvudkontor i Solna i måndags förmiddag.
Vi fick säga det vi ville säga och sen fortsatte ju de ljuga.
Det uppstod en hetsk stämning på SAS årsstämma när Greta Thunberg och andra aktivister från Fridays for Future krävde svar om hur flygbolaget agerar i klimatkrisen.
Vi tycker det är skamligt att ett statligt bolag ägnar sig åt greenwashing, spenderar massa pengar på att få då framstå som att deras destruktiva verksamhet skulle vara hållbart.
Det var från TV4 och SVT. Ja, i veckan så var alltså en manifestation här på flygbolaget SAS bolagsstämma. I förra veckan var det vid en av entréerna till Sveriges riksdag. Greta Thunberg och andra klimataktivister krävde SAS-ledningen på besked om vad flygbolaget tänker göra för att minska flygandet de närmaste åren. Vad säger ni om den här senaste aktionen från Thunberg och Fridays for Future? Stina Oskarsson, vad säger du?
Nej, men jag tycker att själva metoden att köpa aktier i ett bolag och gå in på en stämma för att ställa frågor, det är en väldigt bra form av aktivism, skulle jag säga. Den är ganska klassisk, men samtidigt tittar man på Gene Sharps liksom metoder för samhällspåverkan utan våld, så är ju alltså just det här att använda sig av av demokratins verktyg inom lagens ramar. Det ska man ju göra i första hand innan man tar till
Men i just det här fallet då, hur pass bra var det som skedde i måndags?
Alltså det är svårt att utvärdera än. Alltså, här går ju just nu hela klimatrörelsen en hårfin balansgång. Alltså, det intressanta i den här frågan tycker jag egentligen är hur Greta Thunberg har gått från att för bara ett par år sedan ville varenda företagsledare, varenda politiker synas på bild, krama henne. Idag är hon i mångas ögon paria. Och den där förskjutningen genomgår just nu hela alltså stora delar av klimatrörelsen, vilket dels visar på den här trenden vi har i vårt samhälle idag, att det finns bara en fråga som är aktuell i taget och det finns bara en legitim åsikt, och just nu är klimatfrågan inte så högt på dagordningen. Och då ser vi också hur en rörelse som helt plötsligt inte längre blir lyssnad på samma sätt radikaliseras mer och mer. Och det här är en oroväckande trend, för att här balanserar hela den globala klimatrörelsen på gränsen till att inte längre ha folks förtroende. Och har man inte längre folks förtroende, då är det kört för en gräsrotsrörelse.
Greta Thunberg och andra sa så här att eftersom ni, alltså SAS och de som bestämmer då, inte respekterar oss unga, vår framtid och så vidare, så behöver vi inte respektera mötesordningen. Thomas Mattsson, är det en rimlig ställningstagande?
Nej, det är en, tror jag, väldigt polariserande uppfattning att tro att man kan ta lagen i egna händer. Alldeles oavsett om det handlar om att blockera motorvägar eller sabotera upploppet i Vasaloppet. Jag gillar inte det här uttrycket, så här, civil olydnad. Det förminskar det faktum att individer trotsar våra, så att säga, gemensamma demokratiska spelregler. Vi har kommit överens om allt ifrån lagstiftning till mötesordning på bolagsstämmor. Det är bättre att säga utomparlamentariska metoder, för det är vad det är. Det är odemokratiskt. Det är odemokratiskt att förhindra förtroendevalda politiker möjligheten att komma in i parlamentet, till exempel.
Men att gå in på bolagsstämman och kräva besked på de här...
Jag håller med Stina. Jag tycker också, det här är ju liksom en klassisk metod som aktiespararna och olika aktionsgrupper har gjort världen över. Att man liksom gör sin röst hörd inför aktieägarna på bolagsstämman. Men att sen inte respektera ordförande för stämman, att hamna i polemik och skrika och anklaga folk för lögn, jag tror att det är kontraproduktivt. Jag tror att det engagemang som många känner i klimatfrågan, det kan man inte kapitalisera på från klimatrörelsen, eftersom att många tar avstånd från den här typen av metoder. Kontraproduktivt.
Klimataktivisterna anklagar SAS för greenwashing, alltså att man försöker framställa en verksamhet eller produkt som mer hållbar eller klimatsmart än den är. Hanif Bali, har de fog för den här anklagelsen?
Alltså, alla, det är väl i grund och botten bra väl för hennes rörelse att de sysslar med greenwashing. För så länge de gör det upprätthåller de pumpar ju in miljarder då för att sätta då klimatet och miljön på agendan. Det värsta, tror jag, för den här rörelsen, det vore ju om alla bolag slutade med greenwashing. Nämligen de slutade prata om miljön, och de slutade prata om klimatet, och de slutade liksom pumpa in för att hålla det medvetandet uppe. Och till slut så skulle det bara vara Greta Thunberg och hennes gäng kvar som pratade om det. Och då skulle det nog, jag tror hon skulle ångra det valet. Men alltså, i den mån att bolag som gör något som oundvikligen är dåligt för klimatet försöker göra det på ett sätt som på så minimalt sätt påverkar klimatet, i grund och botten väl bra.
Fast det är ju inte det som är greenwashing. Greenwashing är ju att man försöker få det att framställas som bättre
än vad, det är.
Och där skulle jag säga att där är ju stora delar av hela den så kallade gröna omställningen är ju greenwashing.
Men allt är greenwashing. Om jag skulle kunna använda definitionen då, greenwashing på allting, till och med de mest klimatvänliga, till och med de mest liksom, Greta Thunbergs fantasi, till och med hennes båtresa som hon gjorde till över Atlanten, skulle jag kunna påpeka är greenwashing. Exempelvis seglet de använder på den båten är gjord av plast och måste kasseras efter en sån lång resa. Och skulle jag kunna säga, här är du och inte flög och försöker framställa det som väldigt miljövänligt, men hela den där plastseglet måste kasseras efter resan. Du sysslar med greenwashing. Och jag menar, sån form av liksom Det framstår ju nästan som, du vet, så här, bokstavskommunismers renlighetssträvan, att de konstant hittar fel i varandra för att se vem som är mest renlevnad.
Ja, fast alltså, man måste ju för att det här ska bli intressant måste man ju försöka komma ner till kärnan i vad greenwashing egentligen står för. Alltså, det finns en inbyggd målkonflikt mellan vårt sätt att leva idag, mellan det extrema konsumtionssamhället och en så kallad grön omställning. Mm. Och att inte fejsa den målkonflikten, att inte gå till botten med liksom de riktigt politiska frågorna, det förstår jag.
Ja, men, och här finns det ju också en annan del av greenwashingen, jag vet inte vad jag ska kalla det, men nämligen att folk säger att men det finns en motsättning då mellan det här extrema konsumtionssamhället vi har, eller det moderna samhället vi har, och då klimatet och miljön. Men det finns ju en annan sak, nämligen det mänskliga välmåendet som vi har idag, där vi inte dör av sjukdomar, hunger och så vidare. Det finns ju en motsättning mellan det och den här indiansamhället som den gröna rörelsen ser.
Thomas, vad är ditt instick här?
Den här bolagsstämman blir som ett koncentrat på den här motsättningen, den här målkonflikten, därför att väldigt många av de politiska förslag som läggs fram från klimataktivister möter ju då ett motstånd som handlar om ekonomi. Vi kallar det för konsumtionssamhälle här, det kan vara välfärdssamhälle. Och på just den här specifika tillställningen som SAS hade, så var det ju många småsparare där som i den här rekonstruktionen, den här Chapter 11-processen som pågår där Air France och KLM ska ta över kontrollen över bolaget, så kommer de förlora väldigt mycket pengar. Och de gick dit för att liksom förstå varför de som har investerat, så att säga, sina egna pengar, privata pengar, varför de ska bli förlorare i den här processen. Men den frågan kom ju lite grann i skymundan av den här lite, ska vi säga, populistiska uttrycket för den legitima frustrationen som Greta och andra känner. Det är som fel metod att gapa och skrika, bryta mot lagar och bryta mot mötesregler, tror jag.
Jag måste bara säga, men Hanif, jag tycker att det är ohederligt att säga att det miljörörelsen vill är att skapa ett indiansamhälle.
Ja, men men jag har aldrig hört var, så att säga, klimatrörelsen säger det här ska vi inte kompromissa med. Det här är nivån vi nöjer oss med, att det är okej för människan att påverka miljön. Det finns ingen gräns för dem i var det ligger, utan det man säger så här, men till vilken nivå är det? Till vilken samhällsnivå, till vilken civilisationsnivå är det ni är nöjda med mänsklig påverkan? Ibland säger de förindustriell tid. Okej, fine, förindustriell tid. Är det samhället, så att säga, vi vill leva i? Stina. Att vi vill tillbaka till det förindustriella tiden?
Men det är väl exakt de här frågorna vi borde diskutera istället. Hur mycket... För på samma sätt bör vi diskutera hur mycket kan vi anse oss ha rätt att förbruka av jordens resurser, att ta från kommande generationer, att ta av det som är liksom ändliga resurser. Alltså ställa det mot vilket samhälle är vi, alltså så här, vilka värden är vi på allvar beredda att göra avkall på? Om det borde den politiska diskussionen handla.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Och nu går vi över till nästa kortämne som jag vet ligger panelist Mattsson varmt om hjärtat.
Silla, vad säger du om att slå ihop SR och SVT?
Jag tror alla här inne vet vad jag säger om det och jag har inte ändrat uppfattning.
Men här finns ju en punkt där vi skiljer oss åt, att jag är öppen för en utredning som kan titta på för- och nackdelar.
Du gläntar på dörren.
Jag titta på en utredning är jag öppen för.
Från Sveriges Radios håll så tycker vi inte att det är nödvändigt, för vi ser inget uppsida med det.
Sist Silla Bänkö, vd för Sveriges Radio, och före det Hanna Stjärne, vd för Sveriges Television. Och så du själv, Thomas Mattsson, som är i centrum här. Du ledde den här diskussionen på Media Summit. Är det verkligen viktigt om Sveriges Radio, Sveriges Television och UR är separata företag eller ett sammanslaget bolag?
Nej, organisationsformen när det gäller juridiska personer kanske inte är så viktig, men om en samordning, samarbete, konsolidering, kalla vad du vill, kan leda till att man använder skattepengarna mer effektivt. Antingen för att spara pengar, och det är inte jag någon vän av, jag tycker vi ska satsa mycket pengar på public service, men kanske för att skapa ännu mer journalistik, då tycker jag att det är positivt. Det är faktiskt så här att idag kostar public service-bolagen dryga 9 miljarder kronor, och i de, så att säga, kostnadsberäkningar som de har lämnat in till den parlamentariska public service-kommittén om vad en oförändrad verksamhet skulle betyda i framtiden under den här tillståndsperioden, då skulle det kosta 13 miljarder. Så här finns det, om jag får säga det, här har vi en situation där alla mediebolag i världen är i en digital transformation, och för att bibehålla tillräckligt god produktion av journalistik så effektiviserar man, vi kan kalla det för synergier, samarbeten, konsolidering, och det här gör alla stora mediebolag. Och det vore konstigt för mig om inte tre verksamheter som får 9 miljarder i skattepengar skulle kunna bli ännu mer effektiva om man kunde ha gemensam tech, gemensam HR, gemensamma lokaler. Och det finns en rad olika områden där man tror
men var det
jag kan spara
här
pengar.
Att Hanna Stjärne på SVT sa att jag kan tänka mig en utredning?
Ja, det här har ju varit den känsliga punkten som inte någon har vågat tala klarspråk om. I Finland så gör Yle Radio TV. I Danmark finns bara Danmarks Radio. I Norge finns NRK. I Sverige finns det tre public service-bolag.
Och de uppmaningen oeniga då, de två cheferna. Stina, du har varit chef för Radioteatern för ett antal år sedan och har varit på insidan och kanske hört en del om tongångarna.
Ja, nej, men det stämmer ju att det är en form, alltså det är en väldigt stark motsättning mot en sammanslagning just från Sveriges Radio. Ja. Det är en fråga man inte bör diskutera inne i huset, och det är synd. Men jag tycker att organisationsformen, där instämmer jag med dig Thomas, tycker jag är, i sig är den ointressant. Men ur ett kvalitetsperspektiv så tror jag att man skulle ha en del att vinna på att titta på en sammanslagning. Alltså just för att tittar man på hela fältet av program, både på SVT och på UR och på Sveriges Radio, så är det ju så att jag upplever inte att alla program har det format som tjänar liksom innehållet bäst. Alltså, Wiz Talkshow kanske skulle göras med bild. Vissa program som idag är rörlig bild skulle göra sig mycket bättre som poddar. Jag tror på allvar att man skulle ha en kvalitetsdiskussion som ledstjärna. Alltså, hur får vi de vassaste programmen och verkligen se att radio är inte, och jag tror att det är där också den stora rädslan från radion finns, att många ser att radio, det är liksom som tv fast utan bild. Men det är det inte. Det är en helt egen konstart som måste värnas. Och det är också så att utbildningsradion, både SVT och SR, har ju uppdrag att vara folkbildande. Vad skiljer utbildningsradion? Alltså jag tror att en gemensam diskussion skulle kunna leda till ett vassare public service. Jag är också vän av public service. Jag tycker att vi ska satsa. Vi bör ha ett public service, men det ska vara det bästa av det bästa.
Det bästa av det bästa. Hanif?
Jag har ju, min konsumtion av public service har ju skjutit i taket sen jag fick min dotter, för hon är ett stort Bullybumpa-fan. Och även tvillingtjejerna, de till exempel älskade barnversionen av Sveriges historia. Och att den inte finns som poddformat när de vill gå och lägga sig visar ju också på att man bygger upp stories eller bygger upp varumärken eller koncept som man också underutvecklar. Så till exempel inte använder dem och gör en adaptering då till radio eller poddformat för att det existerar den här låtsas liksom, alltså att nej, men det, SVT ska inte röra radio och vice versa.
Jaha, så det här historieprogrammet för barn hade du velat ha som ljudpodd?
De
alltså.
Hade älskat det, de har tjatat om det och detsamma tittar man på liksom många
av formaten. Har du förklarat organisationen då?
På ja, exakt. Nej, men det funkar så att den ena chefen vill inte bli av med sitt jobb och därför så kan vi inte ha det så. Men, och det visar ju också, har man en sån stor, alltså BBC som är ju då de har ju radio och alla de här public service-bolagen har en och samma liksom, hus för alla de här produktionerna och de får korssynergier. Men nu ska vi upprätthålla liksom, till skattebetalarnas bekostnad två helt parallella strukturer för att liksom, en av cheferna har för stort ego för att gå med på att det är liksom vi kan...
Är det det handlar om, Thomas?
Nej, det finns andra argument och det finns goda argument utifrån ett beredskapsperspektiv att man har olika teknik för att inte kunna bli hackad eller attackerad och då ska någon kunna sända. Men det tror jag man kan lösa. Det har man uppenbarligen kunnat lösa i alla andra länder, till och med de som gränsar mot Ryssland. Jag tänker så här att det är ganska bra att göra lite grann som han, att gå tillbaka till liksom, vilka program tycker jag om och varför får jag inte se mer av dem? Och då är ofta svaret från alla mediebolag att ja, men vi har inte råd med mer. Och då kan man ju tänka sig tanken, om man då sitter i en sån här panel, skulle vi vilja ha P1 Morgon, Studio 1, Rapport, Aktuellt eller God morgon världen varje dag? Du tycker kanske den här panelen, ja det vill vi gärna ha. Och svaret på varför vi inte får det, det är ju naturligtvis ekonomin. Och skulle man då kunna samarbeta kring HR, tech, lokaler, teknik, upphandlingar, vad det nu är för någonting, kan man ju frigöra pengar som kan gå till mer relevant journalistik eller för den delen poddar för barn eller tv-program eller ännu mer radioteater. Det är ju skattepengarna ska ju användas till innehåll i största möjliga form. Så jag har faktiskt ändrat uppfattning. Jag var faktiskt för en separation tidigare, för jag tror lite grann, som Stina sätter fingret på, att det finns också en rädsla för att, så att säga, tv äter upp radio. Och den är, ska man göra, göra den sammanslagningen, då måste man vara väldigt noga med det. Och från början så var det faktiskt radiotjänst, om jag kommer ihåg. Det började med radio och blev lite tv och sen var det mer och sen separerades på.
Jag tror att det var en relevant rädsla förr, men jag tror inte det idag. För idag tror jag att det är så många fler som ser de möjligheter som du nämner, Hanif. Där att faktiskt program kan dra nytta av att kunna utvecklas ett steg till och ett steg till, för att man får höra talas om någonting, men jag vill hellre ha det i det här formatet, och då kan man göra den bästa podden, men då omvandlar det till kvalitet i en podd, inte samma sak som att göra det med bild. Nej. Då kräver det någonting, men du kan använda samma grundmaterial.
Just till exempel Sveriges historia är ett väldigt bra exempel, för att 90% av tiden jag stirrar på tv är bara drönarbilder över äng och skog. Liksom. Det hade jag hellre skippat och lyssnat på verklig historia. Men det är ju alldeles uppenbart också, det existerar ju också ett förbud då mot Sveriges Radio att producera video.
Exakt.
Men vi ser de gånger det finns undantag. Ta till exempel Musikhjälpen, som både är bild och radio samtidigt. Det får ju enorma synergieffekter. Och det ser man ju också på BBC One. När de har vissa program där det är populära klipp och sånt som de lägger då på YouTube. Och på så sätt drar trafik från det visuella mediet som är det främsta folk konsumerar, nämligen sina skärmar, tillbaka in i radio. Idag går det inte att bygga en podd och bygga en poddpublik och dra organisk trafik till den utan att ha tillgång till video. Samtidigt har Sveriges Radio stympat sig själv genom att de vägrar gå med på en organisationsform där de får syssla med det.
Thomas.
På måndag kommer ett intressant inlägg i debatten. Då kommer föreningen Oberoende Public Service presentera sin rapport. Och i spetsen för den står bland annat Kristina Jutterström som var vd för SVT, Kerstin Brunberg som var vd för Sveriges Radio. De kommer lite vid sidan om då den här parlamentariska kommittén som Göran Hägglund leder om public service kommande sändningstillstånd, kommer med egna förslag, och båda de två har öppnat för möjligheten att åtminstone få diskutera en sammanslagning. Jag tror att det här är en fråga som kommer komma på det mediepolitiska bordet.
Och så ett tredje kortämne som handlar om det som Uppdrag granskning avslöjade i veckan.
Det privatkontot här på 52 849 kronor har blivit smittad av G4-viruset. Kommer behöva göra en rensning på de kontorna. Jag har öppnat ett säkerhetskonto här till dig.
Okej.
Okay. Ja, jag förstår. Jag beklagar sorgen. Är du inne där på internetbanken?
Ja.
Och brus nu håller på knullat med dig av alla. Jag säger till dig, bror. Knullat med dig, mamma.
Jag kan se allt de gör. Läsa alla deras meddelanden, lyssna på vad de pratar om.
Från Uppdrag gransknings reportage som finns på SVT Play, Hackaren versus Hasse. Programmet har den här veckan bjudit på inblickar i hur några unga personer i Sverige, fast ibland är de utomlands, går tillväga för att lura äldre människor på pengar. Vi har ju hört förr om sinnrika metoder för att få personer att tro att den som de kontaktar i själva verket vill rädda dem från en påstådd bedragare. Men det är den förmenta räddaren som försöker bedra privatpersonerna och lyckas ofta. Vad säger ni om de här interiörerna, de här beteendena, de replikerna man hör från de här skurkarna?
Ja, det är inget man inte hört förut. Det är allmänt den här liksom... Det krävs för att begå ett sånt här typ av brott på en systematisk skala, så krävs det rent psykologiskt att du ser de du blåser som så starkt som någon annan. Och det här hör man, de knullar Sveriges mamma, säger de. Och de distanserar sig från Sverige, från svenskar, och det de känner att de gör är att de blåser de där svennejävlarna som de har noll relation till, som de har noll anknytning till. Och det är exakt det är en psykologi som har växt fram i förorten som jag har blivit konstant påmind om, även i min person, nämligen att den som försvenskas, integreras, är ju en förrädare. Och det är vad som krävs, det här är ju någonting som påpekar, det är vad som krävs för att kunna begå de här typen av brotten.
Du ser någon slags svensk fientlighet i den här kriminaliteten alltså?
100%, de skulle lagt på direkt om den som hade lyft på telefonen hade varit en invandrargubbe. De hade inte gjort det mot det de definierar som sina egna. Tittar du på de som faller offer för den här typen av brottslighet, är det nästan 100% etnisk svenskar.
Thomas, du har sett reportaget, va?
Ja.
Vad säger du om det här?
Ja, man vet ju inte liksom om man ska skratta eller gråta när man hör dem prata om att vi ska hjälpa dig med att rensa kontot. Det här är väl ett bra exempel då på god journalistik och hur public service kommer under ytan på missförhållanden i samhället. Det är ju fruktansvärt att höra, och vi har ju hört flera sådana här reportage nyligen. Så att det sätter ju liksom fingret på en annan fråga också. Det här är ju alltså en enskild person, en hackare, som med sannolikt olagliga metoder har tagits in i de här personernas datorer. När polisen fick tillgång till de här olika kommunikationsmedlandetjänsterna, när kriminella blev hackade av utländska polismyndigheter, då hade vi en diskussion i Sverige om man överhuvudtaget skulle få använda de bevisen som jag avslöjade mycket grova brott, mord inte minst.
Det finns advokater som kämpar emot det.
Det finns advokater som kämpar emot det, men vi har ju i Sverige fri bevisföring och fri bevisprövning. Det tycker jag är bra. Det betyder inte att alla människor ska gå ut och begå brott för att samla in bevis, men i det här fallet så tycker jag att den här svenska rättsordningen, den här processordningen som vi har i Sverige, den visar ju att ibland behöver samhället hjälp från lite olika håll. Och den här hackaren, all heder åt honom, även om han har gjort någonting i det här fallet olagligt. Men han har riktat den insatsen mot grovt kriminella människor.
Lagbrytaren, hackaren, har tagit fram så att vi vet det här, och polisen har kunnat gripa flera personer och dra granskning. Stina, vad säger du?
Nej, men det är flera tankar i huvudet. Dels så, när du Hanif pratar, så låter det som att det här bara skulle vara ett slags invandrarproblem. Nej,
det.
Men om man ser det i ett större perspektiv, alltså, brottslingar har funnits genom hela historien. Det är alltid så att man förfrämligar sina offer. Alltså vare sig det gäller krigsbrott, våldtäkter som begås i krig, det är alltid alltså ett förfrämligande av den andra. Vi har haft vikingar, vi har haft pirater, alltså varje tid har
för att
sin
stå ut med att begå de här brotten.
Ja, och varje tid har sin typ av brottslingar. Mm.
Fast felet
alltså,
du gör.
Det ligger absolut någonting i det du säger i just det här fenomenet, men om man ser det så är det ju inte så att...
Fast det, om det vore så att det var bara de kriminella som gjorde det här, förfrämligade svenskarna, då hade jag kanske köpt det du säger, just för att kunna begå brotten. Men vi vet att det är det omvända, nämligen förfrämligandet är ett bredare, någonting som sker bredare och innan. Och att förfrämlingandet har skett är orsaken till varför de här brottslingarna kan begå det här.
Det här är veckopanelen vecka 12 och du lyssnar till den icke-prenumererade versionen av vår podd. Och då är det ju så att den här versionen är förkortad rätt betydligt. Så en hel del av panelens analyser och djuplodande får ni dessvärre inte höra i den här versionen. För att göra det, för att få hela snacket, behöver man vara prenumerant. Se det som en uppmuntran.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.